Radioplay.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.
Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid. Försvararperspektivet.
Det enda perspektivet som räknas.
Idag har vi fått in en lyssnarfråga, Martin, som vi hade tänkt att besvara på och göra avsnittet om helt enkelt.
Ja, jag tänkte faktiskt läsa den lyssnarfrågan. Och då står det följande. Hej, från trogen lyssnare. Om Kim Wall hittats på svenskt vatten, hur hade motsvarande rättsläge varit utifrån griftefriden, sannolikhetskedjor, dödsögonblick och bevisläge i allmänhet utifrån vad som tillkommit i Köpenhamn nu när lite tid passeras? Detta apropå domen mot Barbara, dödsögonblick utan vittnen.
En lyssnare från Malmö som jag förstått det.
Och funderar lite grann på vad som hade hänt om den här aktuella ubåten hade drivit i land eller det hade skett lite längre eller närmare Sverige.
Precis. För hade brottet inträffat i Sverige, då hade det varit svenska myndigheter som hade hanterat det istället.
Precis.
Så att fallet Kim Wall, vad var det som hände? Vad tror vi skulle ha hänt om det här fallet behandlades i Sverige istället?
Men Kristoffer, vad var det som hände för de som inte har så bra koll eller som har glömt allting?
Ja, Peter Madsen då, som var den som åtalades för mordet på Kim Wall. Han var en dansk uppfinnare kan man säga, som bland annat hade byggt en egen ubåt. Och även ägnade sig åt att konstruera raketer som skjuts upp ut i rymden.
Och han ville väl bli den första europeen eller den första dansken på månen, tror jag också.
Till och med det. Och den svenska journalisten Kim Wall, hon skulle göra ett reportage om honom och hade då blivit inbjuden att följa med Peter Madsen på hans ubåt. Så att de gav sig iväg på den här ubåten, men sen hördes de inte av.
Och blev anmälda försvunna.
Precis.
Och det började letas efter dem.
Exakt. Så Kim Walls partner då, han slår larm till polisen att ubåten är försvunnit, jag får inte tag på min partner. Och då går polisen ut och börjar leta efter ubåten. Och en tid därefter så hittar man ubåten, den syns ute på havet och en privatbåt närmar sig ubåten. Och man pratar med Peter Madsen som är på ubåten och han säger att jag ska bara gå ner och göra en sak i ubåten. Och när han kommer upp igen så börjar den sjunka. Och Peter Madsen lyckas rädda sig då med hjälp av de här privatpersonerna. Men Kim Wall, hon är försvunnen. Hon finns inte på ubåten och man har inte hittat henne någon annanstans heller. Och det här gör att polisen misstänker brott. Man misstänker Madsen då antingen för mord, alternativt dråp, alltså lindrigare fall av mord.
Och det är som lite ovanligt att normalt sett när någon har varit med om en sån här sjönödsincident som man trodde det var från början, så brukar man inte bli misstänkt direkt. Men här var den danska polisen ganska snabb, eller väldigt snabb, och fick mycket komplimanger om detta efter att man direkt så att säga tog tag i detta och direkt började förhöra honom.
Men domstolen, han begärdes häktad då, men häktades inte för mord alternativt dråp i inledningen, utan för vållande till annans död.
Och vad är det för någonting, Kristoffer?
Det är helt enkelt att man orsakat någons död, men att det inte var meningen att döda.
En olyckshändelse.
Precis. Man lyckades spärga den här ubåten och gjorde tekniska undersökningar av den, och någon vecka efter det inträffade så hittar man delar av Kim Walls kropp i havet. Bland annat Kim Walls torso. Och det här gjorde då att Peter Madsen sedermera häktades för mord. Och sen fortsatte den här utredningen. Och den mynnade sedermera ut i att Peter Madsen åtalades för brottet av honom och brottet mot henne. Och Martin, ska du sammanfatta vad bestod bevisningen i?
Bevisningen bestod från början, om man tar det lite steg för steg. I början fanns det inte så mycket bevisning, man bara visste att Kim Wall var försvunnen. Och Peter Madsen hade ju såklart en förklaring avseende detta, och han sa att jag släppte av henne på en ö någonstans i Danmark och jag vet inte var hon befinner sig. Sen visade det sig, precis som du nämnde, att man hittade den här överkroppen och torson, det vill säga en överkropp utan armar, ben och huvud. Och då helt plötsligt insåg han att det kanske jag inte riktigt kan stå fast vid. Så då ändrade han och kom med ytterligare en lögn och beskrev att nej, det kanske inte var så att jag släppte av henne, för man hade även övervakningskameror som motbevisade detta. Det kanske var så att jag att hon slog i huvudet och att jag dumpade henne till havs, men jag har inte styckat henne och jag har inte dödat henne.
Så hon slog i huvudet i så att säga locket till ubåten så att säga,
som precis, en stor metallgrej som var jättetung.
Exakt.
Och skulle då enligt Petter Madsen ha dött av detta.
Just det, och då kände han och då berättade han att han begravde henne till havs helt enkelt, att han lämnade ner kroppen.
Problemet var ju sen att även huvudet hittades av sjöräddning, och då kunde man ju konstatera att det fanns inte någon sådan fraktur på skallbenet, och dessutom kunde man bevisa att de här kroppsdelarna hittades med tyngder i plastpåsar, så att det var ju uppenbart så att det inte bara hade delat sig av en olyckshändelse, utan det var ju någon som hade gjort detta medvetet, de hade styckats.
Och då ändrade han sin berättelse återigen, eller hur?
Ytterligare en gång. Då ändrade han sig och påstod att nej, hon kanske inte slog huvudet i någon lucka. Det kanske var så att hon blev kolmonoxidförgiftad.
Alltså avgaser från ubåten helt enkelt?
Ja, någon felkonstruktion som hade gjort att hon hade andats in det och då helt enkelt avlidit. Och att han då kanske också hade styckat henne i panik. Så där kom ytterligare en berättelse.
Okej, så att han ändrar sin berättelse fram och tillbaka, men det måste väl rimligen ha funnits någon mer bevisning än att han bara ändrade sin berättelse?
Ja, när man väl kommer till rättegången, så utöver att han har lämnat väldigt många förklaringar som gång på gång visar var fel, så hittar man diverse saker som åklagaren påstår är bevisning för att det här var planerat. Och det är att man hittade sexuella videos på hans telefon.
Och det var inte bara vilka sexuella videos som helst, eller hur?
Nej, ganska obehagliga sådana som indikerade att han gillade helt enkelt uppspikning av människor och diverse sexuellt våld som var väldigt allvarligt.
Där folk torterades till döds helt enkelt.
Och det tyckte åklagaren var ett tecken på att han hade en viss dragning och att detta var syftet med den här resan. Och dessutom så hade han olika tillbehör som åklagaren påstod. En skruvmejsel som var skarpslipad, han hade olika rör för att sänka kroppen med och lite andra attiraljer.
Men han hade bland annat sett tas med en såg ner i ubåten innan han reste. Och det fanns liksom inget legitimt syfte med sig en såg på en ubåt.
Tyckte åklagaren. Försvaret och han tyckte ju såklart att det finns ju massa bra användningsområden för en såg i en ubåt om det händer grejer och det kan behövas på olika, av olika anledningar. Men åklagaren påstår ju såklart att det låg i linje med den här planeringen. Men utöver de här besvärande omständigheterna, vad fanns det egentligen för bevisning om vad hon hade avlidit av?
Man hade ju, en rättsläkare hade ju naturligtvis undersökt kroppsdelarna och hittat flera märkliga skador. Bland annat fanns det flera skärsår och sticksår i underlivet på målsäganden.
Och buken också på lite längre upp, tror jag.
Precis.
Och vad var hans förklaring till detta då? För det måste ju låta inte riktigt som att man har dött av någon kolmonoxidförgiftning.
Nej, precis. Utan det ligger ju i linje med vad åklagaren påstår, nämligen att det här var sexuellt motiverat våld som utfördes. Hans förklaring till detta var att när hon hade avlidit av den här olyckshändelsen så blev han drabbad av panik, men la sig ändå för att sova. Och sen när han vaknade lite senare så bestämde han sig för att stycka kroppen och också sticka hål i kroppen för att undvika att gaser bildades som skulle göra att kroppsdelarna flöt upp till ytan. Men det här kunde rättsläkaren säga att de skador som fanns, bland annat i underlivet och liknande, de var inte så djupa att de kunde föra ut gaser ur kroppen. Och dessutom så kunde rättsläkaren konstatera att vissa av skadorna hade med all sannolikhet tillfogats Kim Wall när de fortfarande var i livet.
Styckning hade skett ganska kort tid efteråt.
Precis.
Och att det inte hade varit så att han gått och lagt sig.
Exakt. Och sen hittar man också buntband i ubåten och vissa skador på Kim Wall som kunde motsvaras av att hon hade varit fastbunden. Vilket också talar emot Peter Madsens berättelse.
Så för att sammanfatta så har vi egentligen två delar. En del där det är extremt besvärande för Madsen. Det vill säga vi har ett sexuellt motiv. Vi har att han har varit på platsen ensam med den här målsägaren Kim Wall. Vi har dessutom en massa bevisning av att han har styckat den här personen efter att personen Kim har avlidit. Dessutom har vi massa tillbehör som används för att sänka och som man då eventuellt planerat. Men det som åklagaren har problem med, det var ju att bevisa vad har Kim Wall egentligen dött av? Och har det varit ett mord? Eller har det varit en olyckshändelse?
Precis. Och det var intressant för att även om nu Peter Madsen ändrade sin berättelse flera gånger, och det ska vi återkomma till betydelsen av det, särskilt i förhållande till svenska förhållanden, så den förklaring han förde fram i domstolen, det var ju att hon hade dött av att få i sig avgaser och kvävts av den anledningen. Och där sa rättsläkaren att ja, min bedömning är att hon har dött av kvävning, men inte av avgaskvävning utan av att man har hållit för hennes luftvägar helt enkelt.
Men kunde hon säga det säkert?
Nej, det var det som var poängen då. Hon kunde inte utesluta kolmonoxidförgiftning. Och ni som har lyssnat på oss vet ju att en åklagare måste bevisa, och även i Danmark, att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att ett mord faktiskt har skett på det sättet som åklagaren påstår.
Så åklagaren hade helt enkelt problem?
Ja, det får man säga.
Hur gick det? Det gick ju så som du berättade att han blev dömd. Men hur hade det gått i Sverige? Och har vi några rättsfall i Sverige som har varit liknande eller av samma typ, där man inte kunnat avgöra hur personen avled?
Precis, han dömdes i Köpenhamns byrätt, som det heter, som är motsvarigheten till tingsrätten, och fick livstidsfängelse. Han överklagade sen till Östra landsrätten, som är danska motsvarigheten till hovrätten här i Sverige. Men där accepterade han skuldfrågan så att säga i byrätten och överklagade bara påföljdsfrågan och ville ha ett lägre straff, men landsrätten, de fastställde även livstidsdomen. Precis, hur har det här gått i Sverige, kan man ju naturligtvis fråga sig. Ja, det som möjligen skiljer svensk rätt från dansk i den här typen av situation, det är att vår högsta domstol har ett uppmärksammat mål från 2015 sagt att utgångspunkten, det är att man inte får dra negativa slutsatser av att en tilltalad lämnar felaktiga uppgifter.
Och det säger man att det finns ibland förklaring till varför man ljuger. Ibland kan man ljuga, och här kan man tänka i detta fallet att han kanske ljög inledningsvis, om vi nu bara hade utgått från att han varit oskyldig då. Så kanske han inte ville erkänna att han styckat och därför ljög om massa andra saker och ljög om allting, för att tänka att oj, jag kanske döms för styckat kroppen, och det vill jag inte erkänna.
Och det kallas då för brott mot griftefriden, och det var han också åtalad för, ska sägas. Och poängen med den omständigheten då att man inte får dra negativa slutsatser av att en tilltalare ljuger, det är ju då i det här fallet att en stor del av bevisningen var ju att Peter Madsen hade ändrat sin berättelse fram och tillbaka, och att det var ett bevis på att han skyldig till mord. Och den slutsatsen hade man inte nödvändigtvis dragit i Sverige.
Men, i ärlighetens namn, även om högsta domstolen säger som de säger och skriver som de skriver, så kanske det inte tillämpas fullt ut i Sverige, utan är det en person som ljuger väldigt mycket, så brukar man även i Sverige, även om man kanske inte ska det, dra ganska långtgående slutsatser och kanske till och med döma personer på grund av detta.
Och det finns ju exempel på det. Vi hade ju tidigare avsnitt om cyanidkvinnan som ju faktiskt ljög fram och tillbaka.
Och sannolikt dömdes till stor del därför. Så att man tillämpar kanske inte det så som man ska. Och jag tror det är svårt som domstol att göra, eftersom man ser att någon ljuger och ljuger och ljuger och blir överbevisad. Och då tänker man, ah.
Ja, och i Peter Madsens fall var det ju så uppenbart att han ändrade sin berättelse när ny bevisning kom fram. Alltså först var det en olyckshändelse som han hade slagit i huvudet. När man sen hittade huvudet och kunde se att det fanns inte den typen av skador, så ändrade han sin berättelse.
Och han hade ju samma problem som vi berättade om Barba i det här cyanidmordet. Hade han bara varit tyst hela vägen och kommit med sin berättelse på huvudförhandlingen, så kanske inte utgången hade varit likadan.
Precis.
Men Kristoffer, vi har ju haft även vissa fall i Sverige som har varit likartade. Vi har ju haft ett väldigt känt fall med en Linda Käng. Och det var ju en person som också, man kunde inte bevisa riktigt hur den personen hade avlidit. Och den som var misstänkt hade en ganska galen förklaring om att han hade blivit kidnappad och matad med blåbär, tror jag det var. Jag är lite osäker på detaljer.
Det var frysta räkor.
Okej. Okay.
Det var kinesiska maffian som hade kidnappat honom och matat honom med frysta räkor i bakluckan.
Och där kom man ju fram till att nja, vi kanske inte helt 100% tror på honom. Det kanske inte världens mest rimliga förklaring. Men det är svårt att bevisa hur den här personen har dött. Och därför kan vi inte bevisa att det är fråga om mord. Och vi har även ett annat mål där, en person som påstås ha knuffat en annan person och sen grillat upp denna i panik. Inte heller var motbevisat. Så att har man inte bevisning på att personen har blivit mördad i form av någon form av rättsmedicinska fynd, så är det svårt. Här hade vi dock i Madsen-fallet att det sannolikt var på ett visst sätt, vilket dock är lite bättre. Men hur tror du det hade gått i Sverige, Kristoffer?
För att svara på vår lyssnarens fråga, så är jag övertygad om att man hade kommit till samma slutsats även om det här hade prövats i Sverige. Och det beror helt enkelt på att det var ju inte bara hans ändrade uppgifter som låg till grund för bevisningen, utan också att man hade kunnat klarlägga ett motiv i förväg. Det vill säga, det fanns videos med sexuellt och dödligt våld på hans dator. Det vill säga, åklagaren kunde klarlägga att han har en sexuell läggning där han är intresserad av att döda i sexuellt syfte. Det är liksom, du har ett motiv. Du har också en situation där det bara finns två personer på den här ubåten. Det vill säga, alternativa gärningsmän är uteslutna. Du har också det faktum att han till synes har planerat det hela, eftersom han tar med sig verktyg och tyngddelar som han inte, i vart fall inte brukar ta med sig på sina ubåtsresor. Och sen har du en situation där en rättsläkare säger att det mest sannolika är att målsäganden har avlidit genom kvävning, genom att man har täppt för hennes luftvägar, och att visst sexuellt våld i underlivet, som det egentligen inte finns någon rimlig förklaring till, har utförts på henne, vilket ju då ligger i linje med åklagarens motiv.
Så du tror helt enkelt att han hade dömts?
Ja, jag har väldigt svårt att se att man hade kommit till en annan slutsats faktiskt.
Och jag tror väl att han hade nog dömts om det hade gått till på samma sätt i Sverige. Men om vi bara leker med tanken att han var tyst hela förundersökningen, inte sa någonting, det vill säga kom inte med ett lögn, utan först när det är rättegång säger jag vill erkänna någonting, och det är att jag har styckat henne i panik. Precis ungefär som han sa under huvudförhandlingen. Och jag vet inte hur hon dött, men jag tror det bör ha varit kolmonoxidförgiftning eller något liknande. Men jag kan inte säga säkert. Men jag fick panik och jag gjorde det. I övrigt vill jag inte berätta så mycket detaljer. Eftersom jag har panik och kommer inte ihåg så mycket. Om man har sagt en sån berättelse, om vi bara utgår från det, då tror jag att det hade varit svårt, för att hans förklaring om stickmärkena. Visst, det finns ingen rimlig förklaring om du är en rättsläkare och stickar så ytligt, för då kommer inte gaserna gå ut. Men då kan ju Madsen, han är ingen rättsläkare, hur ska han veta det? Han har kanske stuckit så, ska låta morbid, hemskt säga, men stuckit och hoppats eller trott att det skulle läcka ut gaser. Och det är svårt att säga att bara för att han inte har kunskapen om hur djupt man måste sticka för att gas ska gå ut för att kroppen ska sjunka, så innebär ju inte det att han är skyldig.
Nej, men samtidigt så är det ju liksom inte en vanlig Svensson, utan det är en person som är tillräckligt smart för att kunna konstruera ubåtar och raketer. Han borde ju rimligen ha klart för sig ganska basic så att säga, kroppsliga fenomen.
Fast att han kan saker och ting innebär ju inte att han är expert på anatomi. Så att där tror jag nog att det är ingenting man kan döma honom på. Och sen har han en förklaring. Kolmonoxidförgiftning. Har inte ljugit någon gång under förundersökningen. Och vi har ganska tydliga prejudikat på att om du inte kan visa...
Prejudikat, Martin, det får du förklara vad det är för något.
Fall från domstolen tidigare som de vi berättade om.
Att även från högsta domstolen helt enkelt.
Ja, och även från hovrätten. Så att även om man nu tycker att hans förklaring är rätt dålig. Även om man tycker att den har vissa brister. Så är det ändå så att åklagaren inte har lyckats visa med absolut säkerhet, det går inte att utesluta, att man avlidit av en naturlig död, en olyckshändelse. Och dessutom så kan man ju twista till det ytterligare och säga att hade försvararen åberopat egen sakkunnig, det vill säga en egen rättsläkare som kanske kommer till en annan slutsats. Det vet vi inte, jag tror inte det gjordes i det här målet om jag kommer ihåg rätt. Då kanske vi har fått en läge där när en annan läkare säger jo, alltså det mest sannolika är kolmonoxidförgiftning.
Ja, då kan man fråga sig, vad då anlita en egen expert? Har inte rättsläkare någon integritet? Jo, naturligtvis har de det, men rättsmedicin är inte någon exakt vetenskap. På samma sätt som juridik inte är en exakt vetenskap, vilket ni lyssnare vet, eftersom Martin och jag är inte alltid överens om juridiska bedömningar, och på samma sätt inom rättsmedicin. Det finns olika uppfattningar om sannolikheten för vad olika fynd, vad man kan dra för slutsatser av olika fynd.
Och det är ju ganska mycket tyckande, baserat då på viss vetenskap, men väldigt mycket tyckande. Och tittar man i USA så är det ju standard att försvaret har en expert och åklagaren är en expert, det är alltid så. Däremot tittar man tillbaka i Sverige 10 år sedan, 15 år sedan, så åberopade ju försvaret nästan aldrig experter. Utan det är kanske mer med den nya generationen av advokater som det har kommit och blivit en sak och som faktiskt har fått en oerhörd betydelse. Men samma sak misstänker jag i Danmark, att där har man inte en tradition av att ifrågasätta åklagarens bevisning på samma sätt och kanske själv presentera viss bevisning. Utan det blir lite grann spel mot ett mål. Åklagaren kommer med all bevisning, försvararen bara säger, ja, då accepterar vi det, men... Och det är ju inte det bästa sättet att bedriva ett försvar. För det kan ju faktiskt vara så, precis som vi pratade om i ett annat avsnitt om shaken baby-syndromet, att rättsläkare har fel och kan ha fel och har ofta fel.
Och att det leder till fruktansvärda konsekvenser på personer som kan dömas för brott helt enkelt på grund av rättsläkare som uttalar sig om saker som de inte riktigt vet vad de säger.
Och där är det ju advokatens uppgift att vara kritisk och inte bara acceptera. Men för att sammanfatta, jag håller med dig. Hade det gått som det gått och sagt som det sagt, så han ljugit som han ljugit, då är jag också av uppfattning att han hade dömts i Sverige. Det hade inte blivit någon skillnad. Däremot i ett hypotetiskt scenario så kanske han hade blivit frikänd om försvaret hade lagts upp på ett annat sätt. Men den här personen som jag förstod gillade prata väldigt mycket, Madsen, han tyckte om att höra sin egen röst. Och det blev också till viss
del. Ja, han hade ett väldigt stort ego helt enkelt.
Ja. Men Kristoffer, det var ju en sak här som är ganska speciell ur ett svenskt perspektiv, som inte tillämpas på samma sätt i Sverige. Vad var det?
Ja, när vi inför den här inspelningen läste domen från Köpenhamns byrätt, så reagerade både du och jag på ersättningen till de anhöriga. I Sverige är det på det sättet att när någon har blivit mördad så får anhöriga till den mördade ersättning för det lidande som det naturligtvis medför. Och i Sverige är det så att föräldrarna får ersättning, syskon som bor tillsammans med den mördade personen får ersättning och också man eller hustru. Men i Danmark, där ansåg domstolen enligt dansk lag att föräldrarna till Kim Wall inte skulle ha rätt till någon ersättning för det lidande som mordet på deras dotter.
De var inte tillräckligt nära helt enkelt, enligt dansk rätt.
Ja, och i Sverige är det en självklarhet att ens, om mitt barn blir mördat, så är det självklart att jag mår fruktansvärt dåligt psykiskt.
Och att det medför ersättning. Och då man tyckte att det inte riktigt var
nej, precis. Men det är en ordning som vi inte tillämpar i Sverige. Man anser att det är självklarheter helt enkelt.
Men däremot så var det någon annan som fick ersättning.
Precis. Däremot då så fick Kim Walls särbo ersättning för lidande. Och där skiljer det sig också åt från Sverige. För att utgångspunkten i Sverige är att om man inte är sambo så anses man inte vara så närstående att man ska ha rätt till ersättning. Vilket man också kan ha synpunkter då på hur svensk lagstiftning ser ut.
Och det är ju svårt att resonera. Vem är närmst? En person som varit ihop med en avliden väldigt länge eller föräldrar som kanske som vi säger har känt personen hela sitt liv men kanske inte träffar den personen lika ofta. Det är ju, jag har alltid tyckt det är så självklart det ska vara som i Sverige. Men visst, det finns säkert en poäng med motsatt regelverk också, även om jag tycker det, så här, det känns väldigt...
Nej, jag tycker inte det känns bra. Jag tycker att man borde vara generös gentemot anhöriga.
Det är ju inte i Sverige heller, när det gäller särbos.
Nej, fast det finns, kan man motivera att man har haft en särskilt nära relation så får man ersättning i Sverige också. Men utgångspunkten är att man inte får det.
Ja. Mm. Men det är ändå intressant att det finns skillnader mellan dansk och svensk rätt, även i de små detaljerna.
Ja, Martin, vad har vi lärt oss idag?
Vi har lärt oss idag att man kan bli dömd även om åklagaren inte kan bevisa rättsmedicinskt att det var ett mord. Och att även om rättsläkare säger att jag kan inte utesluta att det här var en olyckshändelse, så kan man ändå bli dömd oavsett om man är i Danmark eller Sverige, om det finns tillräckligt många kringomständigheter.
Och vi har lärt oss att i just det här konkreta fallet så hade det med all sannolikhet inte blivit någon skillnad för Peter Madsen. Han hade fått livstidsfängelse oavsett på vilken sida av sundet som det här mordet begicks.
Och du har lyssnat på podden Skyldig med mig, advokat Martin Persson.
Och mig, advokat Kristoffer Stare.
Glöm inte gå in på Apple Podcast och rate oss så fler hittar hit.
Och har ni några frågor eller ytterligare tips på avsnitt så som den lyssnaren som föranledde det här avsnittet, så är ni välkomna att mejla oss på skyldig@starepersson.se.